Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag ska ni faktiskt få träffa en idol. Jag har idoler inom hälsa också. Och han har gått en lite krokig väg. Han föddes i princip in i läkemedelsindustrin via sin familj. Och idag jobbar han med att försöka att få patienter att undvika läkemedel. Och han har en egen historia med utmattning som kanske normalt sett skulle ha löst med just läkemedel. Men han fixar det själv till stor del via livsstilsförändringar och bland annat ketogen kost. Och det sjunger ju som ljuv musik i en keto-coach-öron. Idag så bygger han upp ett nätverk av funktionsmedicinska kliniker i Sverige. Och det här kallar jag i alla fall för framtidens sjukvård redan idag. Välkommen Peter Martin.
Tack så mycket Benny.
Vad kul att du ville ställa upp. Underbart.
Ja, jag pratar gärna med dina lyssnare.
Det låter bra. Har du något du vill tillägga till min fantastiska introduktion och presentation?
Nej, jag tycker du var väl påläst. Det stämmer väl bra med hur jag själv skulle beskriva det då. Så att jag har ju verkligen egen upplevd ohälsa i form av utmattning då. Jag var sjukskriven i 2 år och sen så har jag hittat just kostomläggning och sen även funktionsmedicin då.
Fantastiskt spännande. Vi kastar oss rätt in i det här med funktionsmedicin och jag förstår när jag pratar med folk att alla är inte där jag är som ändå tycker att jag vet ungefär vad funktionsmedicin är. Men kan du försöka förklara vad funktionsmedicin är och framförallt kanske skillnaderna mellan funktionsmedicin och våran traditionella sjukvård om man säger så?
Absolut. Många tänker ju att funktionsmedicin måste ju vara alternativmedicin eftersom det är något nytt och det finns inte i vanliga sjukvården. Och på så sätt är det ju ett alternativ förstås, men det är inte alternativmedicin utan det är en vetenskapligt förankrad utveckling av den konventionella sjukvården som vi ser möter verkligheten mycket bättre. Och det vi gör annorlunda är framförallt att vi letar efter grundorsaker till sjukdomar istället för att fokusera på att trycka ner symptom med till exempel läkemedel då, som är det är förhärskande om man går till en vårdcentral till exempel idag. Har man högt blodtryck så får man blodtrycksmedicin. Har du migrän får du migränläkemedel. Och har du depression får du något läkemedel som ska styra om din biokemi i hjärnan då. Men vi letar alltid efter grundorsaker istället. Och det är ju lite jobbigare. Det tar längre tid. Så våra läkare har möten med patienterna som varar 1 timme och 15 minuter. Det är första mötet och likadant andra mötet när vi går igenom en stor mängd av provsvar. För det är så vi jobbar på FunMed-klinikerna. Vi mäter avföringsprov, urinprov, blodprov, utandningsprov. Så vi har över 300 mätpunkter på varje patient. Och de får alla svara på över 300 frågor innan de kommer om sin hälsa, om sin livsstil. Så här är det som att vi har ett 1000-bitars pussel framför oss för varje människa vi möter. Och vi försöker lägga det tillsammans med den här individen med stor respekt för vad just människan vi möter själv vill och vill få ut av det. Så vi försöker aldrig liksom övertyga någon om något. Vi är ingen religion vi följer utan vi använder oss av vetenskap. Och om man jobbar vetenskapligt på riktigt då ska man ju vara beredd att liksom följa med i vad kommer det för studier här. Man får vara beredd att ändra ståndpunkt från dag till annan om man märker att det finns belägg för att något av det man gör skulle vara farligt eller fel eller att man skulle göra något bättre genom att ändra på någonting. Då får man göra det. Så det är väldigt dynamisk sjukvård vi håller på med.
Kan man säga det så enkelt som att ni helst då vill undvika läkemedel och hitta andra sätt. Jag brukar ibland säga så här att om livsstilen har gjort en sjuk så borde det väl inte vara rocket science att också livsstilen kan göra en frisk igen. Kan man tänka så?
Jag håller helt med dig i det. Och det ser vi också att De flesta har blivit sjuka genom stress och en usel kost och de kanske inte rör på sig och ja, och det där, det är exakt de grejerna man kan ha väldigt stor effekt av om man sen liksom jobbar med att reversera det och göra rätt inom kost, sömn, stress och rörelse. Om man i de fyra fälten, kost, sömn, stress och rörelse, gör, jag pratar inte om att göra 100% rätt, men tillräckligt mycket rätt, då mår man bättre. Sen kan det hända att inte det räcker alla gånger, för att man kan hamna till ett läge där kroppens biokemi och tarmfloran har liksom låst sig i ett dåligt läge. Då måste man hitta nycklarna för att låsa upp det, och det är det vi gör genom våra labbtester. Och man kan behöva använda antimikrobiella medel, alltså för att ställa tarmfloran till rätta. Så visst, livsstilen är ju superviktig, och som du vet, det här är ju inte någonting som bara du och jag påstår, att det är livsstilen som är orsak till sjukdomarna, de kroniska sjukdomarna. För tittar man på dagens sjukvård, så är det de facto så att vi lägger 80%, 80-85% faktiskt av sjukvårdsbudgeten går till kroniska sjukdomar. Inte till de akuta som trauman och infektioner och så, utan det är kroniska sjukdomar. Det är det som kostar oss mest pengar. Och då vet man ju också det, att det är inte så att de är framförallt genetiskt styrda. Benny hade en dålig gen och fick en kronisk sjukdom för att han hade ärvt en dålig gen. Nej, det är säkert en 80% av de kroniska sjukdomarna som i sin tur då också beror på just epigenetik, som det heter. Inte våra gener, utan epigenetik, det som påverkar våra gener, det vill säga vår livsmiljö och vår livsstil. Så det betyder att vi har ungefär 2/3 av vår sjukvårdsbudget skulle vi kunna påverka genom att ändra vår livsstil och jobba på det sättet som du antydde där. Men det stora gapet här är ju nu att vi lägger bara 3% av vår sjukvårdsbudget på prevention. 3% av de här flera 100 miljarderna. Och det där är vi liksom, vi är som de flesta andra västerländska länder. Kanada är bäst, de lägger 6% av sin budget på detta. Men det är inte i närheten av 2/3 som vi kanske borde lägga på det.
Jag tänker på det när det är val varje gång i Sverige, så tävlar partierna om vem som vill kasta in mest pengar i vården, och det kan jag väl någonstans förstå, men jag skulle bli ännu gladare om något parti gick ut och sa att vi vill också minska vårdköerna, men på ett annat sätt, genom att se till så att folk inte överhuvudtaget hamnar i vårdköerna. Men ja. Alltså det, den här siffran, eller siffrorna som du säger, den visar ju hur totalt fel vi satsar på något sätt. För vi kommer ju inte att korta vårdköerna genom att bara skjuta till mer till vården, utan man måste korta vårdköerna i andra änden, känns det som.
Precis, och i andra änden, det var ju 20 år sedan, men då när jag gjorde sån AT-tjänst, AT-läkartjänst, när man ska få sin legitimation som läkare, då var jag ansvarig för Alingsås lasarett på nätterna var man ju jour då. På den tiden hade man hand om både liksom kirurgen och medicin och så vissa tider. Men då stod jag där på natten och det kom in folk med andningsproblem och hjärtinfarkt, så jag bara kände redan då att varför står jag här? Och det var inte det att det var, inte var synd om de patienterna, att de behövde hjälp. Men jag bara kände att det var så ineffektivt att stå i den änden och ta emot folk. Så då började jag ju tänka redan då att vad är det som gör att de här människorna blir sjuka? Kan man inte göra något åt det istället? Sen har det tagit mig sådär 15 år att hamna i andra änden av spektrat då. Men nu är vi här, och nu är det fler och fler inom sjukvården. Det här går bara snabbare och snabbare nu. Jag ser det som ett paradigmskifte som håller på att ske nu, där man går emot en orsaksinriktad hälso- och sjukvård istället för symptomdämpning. Och det är för när jag började för 5-6 år sedan och startade FunMed-klinikerna, då var det kanske någon var tredje månad som hörde av sig, läkare och sjuksköterskor och naprapater och allt vad det. Men nu är det ju varje vecka där av sig någon ny och undrar, oj, jag ser att detta finns. Jag själv tänkte de här banorna, men vad roligt att jag inte behöver uppfinna hjulet, utan det finns redan. Och det finns en utbildning som heter funktionsmedicinska vårdutbildningar, fmvu.se, där man kan faktiskt som legitimerad vårdpersonal utbilda sig i 6 månader då med en onlineutbildning och sen kunna jobba med funktionsmedicin. Ja, så att vi ser många, många tecken på att det här håller på att ändra sig. Vi har webinars nu i nästa vecka. Det är över 1000 personer anmälda till ett webinar liksom, som handlar om funktionsmedicin. Så...
helt fantastiskt. Ja. Jag tror jag nämnde för dig att jag var ju själv hos läkaren här för en 2 månader sedan. Jag är professionell hypokondriker. Men hur som helst så ville den här läkaren börja utreda mig för både statiner, alltså för högt kolesterol, och för blodtryckssänkande medicin. Och jag tackade för mig och gick därifrån. Och så dagen efter så gick jag upp med en lapp där jag skrev om era fortbildningar och sa att jag rekommenderar att kika på detta. Så jag gör vad jag kan.
Ja, men det är bra. Det finns ju väldigt mycket intressant. Man tittar på podcasts och människor som lite citizen scientists som forskar på det här med kolesterolet. Så det finns ju verkligen mycket som kan ge en motbild till det som läkemedelsindustrin säger om statiner och vilka som ska ha det och hur stora biverkningsriskerna är och så.
Möter ni också motstånd från den traditionella sjukvården? Ses ni som ett hot?
Det där får jag alltid frågan om då, men förvånansvärt lite. Jag tror lite, vi har varit så små hittills. Nu har vi i och för sig växt från att vara en läkare till att vara 6 läkare på bara något år här. Och vi växer ju snabbt nu, FunMed. Men jag tror vi liksom varit så små så att det inte folk har liksom brytt sig så mycket om oss. Men det som framförallt är konstigt tycker jag, det är ju att det har rönt så lite intresse. För vi har ju många patienter hos oss som har varit i den vanliga vården i 10 år och 15 år och sådär. Och de har varit sjukskrivna länge och vi lyckas hjälpa dem. För att vi har helt andra verktyg. Vi kan liksom komma åt saker som man inte ens i den andra vården, man tänker inte ens på det sättet. Med obalanser i kroppen och hur man kan ha överväxt i tunntarmen av bakterier och svampar och sånt där som kan sänka ens mående riktigt mycket. Och näringsbrister tänker man inte heller på särskilt mycket i den vanliga vården. Vilket i princip alla har. Alla har det som kommer till oss. Vi mäter ju liksom 38 av 46 essentiella näringsämnen på alla patienter på något sätt. Så vi får ganska bra koll på det där. Det som jag med den här utläggningen vill komma till är att det konstiga är att då, patienterna berättar ju för mig då att de har gått tillbaka till sin vanliga läkare. Och så får de ofta bara responsen, jaha, okej. Och så är det, men inget intresse för, liksom, men hur blev du frisk? Vad var det som gjorde att dina värden så mycket bättre ut nu? Och vad gjorde du liksom? Jag tycker det där oroar mig lite att många som jobbar i den konventionella vården verkar vara så inrutade i ett system som går ut på att man läser PM, man följer riktlinjer och auktoriteter. Och sen man slutat att tänka själv. Och i funktionsmedicin, det är ju det roliga. Man får ju vara detektiv varenda dag. Man ska söka, och vi söker liksom bland vetenskapliga artiklar för att hjälpa våra patienter och verkligen hänga med vad som händer och försöka förstå det som händer med tarmfloran och biokemiskt. Så den där bristen på nyfikenhet tycker jag är oroväckande, och det kan ju också ha med att göra att det är faktiskt bara 9% av primärvårdsläkarna enligt en studie förra året som är helt nöjda med den tid de har med sina patienter, och 65% av primärvårdsläkarna känner sig tyvärr väldigt stressade på jobbet. Så att det är klart, systemet håller ju på att rämna om du frågar mig, det konventionella sjukvårdssystemet då. Det är jättesorgligt, det är inget jag tycker är bra förstås, Men så är det alltid paradigmskiften. Något gammalt går sönder och måste ersättas. Och så blir det en massa friktion mellan det gamla och det nya. Och man kan inte förstå varandra i två olika paradigm. Man kan ju aldrig förstå varandra i början. Utan det tar ju tid, men vi är på väg åt det hållet till förståelse.
Ja, tyvärr är det väl så att läkare tillhör de vanligaste yrkesgrupperna för självmord bland annat. Och det visar ju, som du säger, hur tufft det är idag att vara läkare på många olika sätt såklart. Det är ju ett tufft yrke i sig. Man möter mycket ohälsa sådär, och sjukdom och död. Men det är nog mycket press. Jag kan tänka mig att många patienter idag kommer och är ganska pålästa också. Det kan bli diskussioner som är tuffa. Men vi hoppas att det blir ett snabbt paradigmskifte. Jag ska gå in på nästa sak. Jag tänkte på, jag pratar ibland med vegetarianer och veganer. Och det är inte så att jag försöker på något sätt att säga att de inte ska vara det. Men däremot så brukar jag nämna en siffra som du brukar ta upp. Att cirka 75% av era patienter är just vegetarianer eller veganer. För det första så undrar jag om det stämmer, om jag har hört rätt och uppfattat rätt. Och i så fall, vad tror du att det beror på?
Ja, just det. Jag har sagt lite olika siffror där, tror jag. Det är en uppskattning då, men jag tror att jag brukar ofta säga 70% eller något sådär. Men jag kan ha sagt 75% också. Jag tror att det är lite mindre. Det kanske är 50%. I alla fall nu när jag tittar på det. Det är ju beroende på vilken period man tittar på. Men i alla fall, det är en klar överrepresentation jämfört med befolkningen. Det är ju poängen då. Och där har jag ju undrat, liksom, för jag har inte haft någon förutfattad mening om det. Jag försöker hålla ett liksom, vetenskapligt förhållningssätt och bara ta till mig information och ändra mig min uppfattning efter det. Även om vi alla har biases. Men då har jag ju undrat då, varför kommer det så mycket vegetarianer och veganer till oss och är sjuka? Då kan man ju tänka sig att det beror på att de är hälsointresserade allmänt då, men jag tror inte på det, utan jag tror att det har med, egentligen är det tre olika saker som jag har gått igenom då. Tre olika faser kan man säga. Den första fasen var så här, ja men det är ju för att de får näringsbrister. För det är bara läsa på Livsmedelsverkets hemsida så ser man ju att om man inte äter kött och fisk och så har man ju mycket större, mycket svårare att få i sig alla näringsämnen då. Och ett vanligt exempel är B12 som inte finns i växter. Och som är jätteviktigt. Det finns många andra näringsämnen som finns i bättre och mer lättupptagliga och mer aktiva former i just animalieprodukter då, jämfört med växter. Men det var första fasen. Sen så började jag se här också att oj, många som kommer har ju någon överväxt av bakterier och svampar. De hade egentligen behövt äta lite mindre kolhydrater. Och då är det så här, ska du få i dig protein, vilket alla måste få i en ordentlig mängd för att överleva, då får du alltid ungefär lika mycket kolhydrater också om du äter veganskt. Eller vegetabilier då, som proteinkälla, som bönor och linser. Så att det går liksom inte att dra ner sitt kolhydratintag och minska maten till de här bakterierna som kanske har växt upp. Och folk blir gasiga i magen av detta. Och de kanske äter massa frukt och de har sötsug och kan inte komma bort från det. För man hela tiden har blodsockertoppar då. Men det var den andra fasen som jag tror också stämmer då. Men den tredje då kom ju för kanske ett par år sedan och har vuxit sig riktigt starkt, det är ju det här med att växter innehåller en massa antinutrienter. Så om man lever på stor del av växter och dessutom en jätteviktig poäng är inte äter dem i säsong. När jag var liten på 70-talet, då var man tvungen att äta i säsong mer eller mindre, för det fanns inte allting i butikerna då, det vet du också. Men så man kunde köpa en påse spenat varje dag, året runt, eller nötter. Eller, nej, det fanns en nötter, käkade man på julafton. Och så. Nej, men nu kan folk göra det. Och de är liksom helt frånkopplade från det där med säsonger. Och så äter man massor med växter. Och växter kan inte springa iväg, så de skyddar sig med en massa växtgifter som är inbyggda då. Och det är sånt som fytater som binder till zink och andra mineraler och ser till att djuret som äter dem, det är ju inte bara riktat mot oss människor utan allmänt mot djur som kanske betar av de här bladen eller så. Ser till att vi inte tar upp näringsämnen lika bra. Sen finns det lektiner som irriterar vår magslemhinna och det finns oxalater som jag har pratat mycket om i olika poddar och på föreläsningar som finns extremt mycket i spenat och nötter och förstås i rabarber och så, men många andra växter som, så vi träffar många veganer och vegetarianer som har förgiftat sig med oxalater faktiskt. Inte minst de här som gör spenatsmoothies. Så det är en sak som jag gärna vill föra fram. Att om du håller på med smoothies så får du vara jättenoga vad det är för ingredienser. För annars så kan du förgifta dig. Alltså över tid, månad för månad och år för år med smoothies. Och där har vi sett patienter som genom att sluta med smoothies långsamt kan återvinna sin hälsa. Med detta säger jag absolut inte att det är farligt att äta växter. Nej, men om man inte äter dem i säsong och bortkopplat från vår evolutionära mall. Där jag tror att man framförallt åt när vi var jägare. Och vi åt kött och fisk och vi åt hela djuren och så. Men sen så åt vi säkert en del rotfrukter. Vi åt frukter när de var mogna, men mangosäsongen i Afrika är inte där heller året runt, utan det är några månader från kanske juni till augusti eller något. Så man åt inte frukt året runt och frukterna såg inte ut som de gör nu i naturen. Och så åt vi honung ibland och nötter och kanske vissa fröer och sånt ibland när de var mogna. Men det är ju långt ifrån att leva på det, bara växter hela tiden och äta vissa saker året runt.
Precis, ja, det är spännande. Jag höll en liten miniföreläsning på något hotell i Göteborg för något år sedan och då satt en pensionerad läkare där, han hade varit aktiv i Trollhättan tror jag. Han skrev under på det att det var väldigt mycket unga tjejer speciellt som kom in och var i princip helt utmattade. Och, så man kan väl ändå sammanfatta det med att det är viktigt att vara påläst när man är vegetarian och vegan för att förstå vad det finns för risker. På samma sätt som vi köttätare också behöver vara pålästa så vi inte äter en massa dåliga fetter och skräpmat såklart. Men att det finns risker inbyggda.
Ja, det gör det. Jag vill också, som du säger, den största gruppen av veganer är just tjejer mellan 15 och 30 år kanske. Och de... Nej, jag ser det som en... Det är jättetråkigt att se att det är så många som faktiskt äter sig till ohälsa. Man måste ta ansvar för att kolla upp om man har näringsbrister och läsa på så man får i sig alla näringsämnen. Annars så lever man farligt.
Ja, precis. Yes, jag har lovat att hålla den här intervjun hyfsat kort. Jag vet att du har annat att göra än att prata med mig. Men jag brukar avsluta med att fråga de jag intervjuar om tre bra livsråd. Jag tänkte att formulera om den lite till dig. Att kan du utifrån era patienter och vanligaste problem försöka att formulera de tre viktigaste sakerna som du tycker vi i allmänhet ska tänka på för att inte hamna i sjukvården överhuvudtaget? Är du med på hur jag tänker?
Ja, ja visst. Mm. Ja, men jag tror vi var inne på det lite, att vi pratade om fyra olika fält där. Kost, sömn, stress och rörelse. Och jag kan ju säga med kosten, om man börjar där, så tycker jag det är 51% av befolkningen överviktiga eller feta idag. Och på något sätt har ju det gått snett. Någonstans var det hände någonting som gjorde att det där gick snett. Och jag tror att en sak är ju att försöka läsa på om kost och försöka hamna i metabol balans. För väldigt mycket handlar om att man har för högt insulin, för mycket fettväv och inte minst fett runt de inre organen. Så det där känns ju superviktigt, att man försöker att inte överäta och dra på sig mera fettväv. Och för att göra det så tror jag att väldigt, väldigt många hade haft nytta av lågkolhydratkost. Inte alla, men väldigt många hade haft det om man ser på samhällsnivå då. Det kommer inte lösa alla de problemen, men mycket av det. Så att det där borde man informera mycket mer om. Den andra grejen är ju att man ska hitta en balans när det gäller stress också. Och det är ju kan vara jättesvårt när man utsätts för familj, liksom, om man är en familj med, det kan vara barn som är sjuka och sånt, och det ser vi många patienter som har. Det kan vara svårt att bli av med stressen helt, men jag tror att man måste skaffa sig verktyg där också. Det kan vara sådana enkla saker som andningsövningar. En som jag använder mycket är 4-7-8. Det är att man andas in i 4 sekunder, håller andan i 7 sekunder och sen andas ut i 8 sekunder. 4-7-8. Och det gör man det 3 gånger, det tar bara 1 minut. Så är man redan sänkt sin stresströskel. Så det kan vara ett sånt där verktyg som jag använder varje dag för att snabbt komma ner i varv. Eller om jag ska somna till exempel, jättebra sätt att komma ner i varv också. Sen när det gäller sen tror jag med sömnen, jag tror sömnen väldigt, väldigt mycket har med skärmar att göra, att vi använder alldeles för mycket skärmar. Och där skulle jag, om nu det här sänds alldeles snart här, så finns ju på Netflix en dokumentär som heter The Social Dilemma. Social Dilemma, där man visar på just hur alla sociala medier är uppbyggda för att vi ska bli beroende av dem. Väldigt drabbande tycker jag, och inte minst för våra ungdomar. Så jag har själv barn som nyss har varit tonåringar och så. De beskriver just det, hur de är ju helt fast. Och det ser man ju också på hur de är helt fast i sina skärmar. Och det är som vilket beroende som helst. Och det där tror jag stör inte minst sömnen då, men förstås även annat.
Mm. 3 bra grejer. Kost, stress, sömn. Det tror jag också skulle... Vi lägger till rörelse också som en viktig sak. Men jag tror faktiskt att rörelsen till och med kommer på 4:e plats av dem, om man ska vara ärlig. Det tror jag. Var kan man läsa mer om er om man nu har blivit väldigt nyfiken på det här med funktionsmedicin och er? Mm.
För det första är det väldigt roligt nu att kunna säga att det finns läkare att komma till. För förut var jag ensam och då var det 100-tals som ville komma till mig och det gick inte. Men nu kan vi ta emot folk och det är inte särskilt lång väntetid heller just nu. Dessutom om man bara, eftersom det här kostar mycket pengar, man får betala ur egen ficka, både läkarens tid som ligger många timmar på dig och även provtagning då. Det är så vi jobbar liksom. Vi jobbar så grundligt så att det finns inte någon superbilligt sätt att göra funktionsmedicin än. Vilket vi förstås önskar att det kommer i framtiden. Nej, men nu har vi något som heter rådgivningssamtal. Så man kan boka ett rådgivningssamtal med en läkare. Och just nu kostar det 599 kronor, 20 minuter. Och då får man fylla i ett formulär först som läkaren läser. Och så får man prata om det och få höra om, ja, kan man få lite tips om hur våra erfarna specialutbildade läkare, de är alla läkare från vanliga vården, men de är utbildade inom funktionsmedicin och brinner för det de gör. Då kan de hjälpa till med tips eller att säga, förklara om faktiskt FunMed, om de tror att FunMed kan hjälpa med just dina besvär. Då. Så då kan man gå in på funmed.se och klicka sig fram till rådgivningssamtalet. Eller helt enkelt boka ett sånt där behandlingspaket som vi har. Om man känner att det är rätt för en. Så det vill jag uppmana alla till. Sen finns det också en tidning som heter Hälsa och funktionsmedicin som jag slår ett slag för. Som faktiskt har tagit över LCHF-magasinets prenumeranter också till stor del när det har lagt ner nu. Så den är väldigt spännande. Nästa nummer kommer att handla om carnivore-kost. Just folk som bara äter kött och, som tema. Och sen finns funktionsmedicinska vårdutbildningar förstås.
Jag länkar till de här olika sakerna i samband med att jag lägger ut intervjun. Mm. Och du var inne på det här med era digitala föreläsningar. Jag vill rekommendera dem. Jag har sett ett par stycken och jag vet att det snart kommer in nästa vecka tror jag med inflammation. Så det vill jag absolut rekommendera. Och det hittar man via eran funmed.se har jag för mig.
Ja, precis. Yeah. Det går bra att gå in och anmäla sig där till våra webbinar. Det växer hela tiden, men det visar bara på att intresset är stort. Och det är kanske delvis drivet av covid också. Man har insett att en bra grundhälsa kan rädda livet på en.
Precis, så är det. Tusen tack för att du ställde upp. Det har varit en härlig introduktion till funktionsmedicin. Och jag hoppas verkligen att det ska växa så det knakar för er framöver. Tusen tack för att du ställde upp.
Det var roligt att prata med dig, Benny, och lycka till med ditt fortsatta jobb här. Jättebra.
Tack. Tack.
Tack.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.